Barnaskapet är en Guds kärleksgåva. Barnaskapets hopp är att få se Jesus och bli honom lik. I sin bok Lär känna Gud säger James Packer på ett ställe ungefär så här: om du vill ta reda på hur väl en människa har förstått sin kristna tro, ta då reda på hur mycket hon gör av sanningen att vara Guds barn och att ha Gud till far. Och det bästa svar som han tycker sig kunna ge på frågan vad är en kristen? Det är en som har Gud som sin far. Hur mycket betyder den här sanningen för dig här i Saronkyrkan idag? Den åldrige aposteln Johannes skriver: utbrister i stor förundran och glädje. Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Fast han hade varit kristen i så många år, under ett långt liv, så slutade denna oerhörda sanning aldrig att fascinera honom. Har du slutat fascineras av den sanningen, att få vara Guds barn? Är du inte förundrad längre som du var en gång? Då är också frälsningsglädjen på väg att rinna ifrån dig. Det verkar inte som om Johannes hade planerat det här glädjeutbrottet. Men det kommer ändå så naturligt i sitt sammanhang här i brevet. Han börjar sammanhanget redan i andra kapitlets 28:e vers. Mina barn, förbli i Kristus. Så att vi kan stå frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver vända tillbaka eller bort i skam vid hans ankomst. Förbliv i Kristus. En vanlig uppmaning från Johannes som man hämtar från Jesu egna ord när han sa: jag är vinstocken, ni är grenarna. Om ni förblir i mig så ska jag förbli i er och ni ska bära mycken frukt. Att vara kvar hos Jesus när livet jäktar på och vi har så mycket att göra, att ändå känna att jag är kvar hos honom. Jag upprätthåller en obruten gemenskap med Jesus. Det är det att förbliva hos honom. Och det för med sig många välsignelser. Om någon är kvar i mig så bär han rik frukt. Det för med sig glädje, det för med sig frimodighet i bönen. Om någon förblir i mig och jag i honom så må han bedja om vad helst han vill. Och han ska få det. Alltså, när vi umgås med Jesus nära och ständigt, så vet vi också mer och mer vem han är och vad han vill, och vi kan bedja med större frimodighet och effektivitet. Men ytterst sett så är det också denna underbara sanning att om vi förblir i Jesus så har vi frimodighet inför hans tillkommelse. Kristi tillkommelse kommer nämligen att dela upp människosläktet i två slags reaktioner. Antingen kommer man att hälsa hans tillkommelse med glädje och frimodighet. Eller också, som Johannes här säger, vända sig bort ifrån honom med skam. Endast om du förblir i Jesus kan du ha frimodighet inför hans tillkommelse. För då vandrar vi i ljuset. Och då renar Jesu blod oss från all synd. Då finns det ingenting som vi döljer för Gud. Och vi kan se både människor och Gud så att säga i ansiktet. Men det kan också vara så som Jesus använder liknelsen om bröllopsfesten för att varna för. Han säger: när kungen kommer till festen för att se sina gäster, då upptäcker han en man som inte var klädd i bröllopskläder. Och då säger han: min vän, hur kan du vara här utan att ha bröllopskläder på dig? Och den mannen kastades ut i mörkret. Det finns inget annat sätt att bestå inför Kristi tillkommelse än att vara klädd i Kristi rättfärdighet. Som endast tron på Jesus Kristus kan ge oss. Ingenting annat ska bestå när han uppenbarar sig. Och uppenbarelseboken tecknar den här scenen i ännu mer drastiska ordalag. Det står i det 6:e kapitlets 14, 15 vers, himlen drogs undan och när en bokrulle rullas ihop. Och alla berg och öar flyttades från sina platser och jordens kungar och de höga herrarna och härförarna och de rika och mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland klippor i bergen och sa till bergen och klipporna: fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för lammets vrede, ty deras stora vredesdag har kommit. Och vem kan då bestå? Vem kan då bestå? Jo, dem, de som är gömda under hans blod, som är klädda i hans rättfärdighet, de som till och med kan ha frimodighet inför hans uppenbarelse. Herren känner de sina, Herren vet vilka det är som är kvar i honom. Och att upprätthålla den gemenskapen, vers 29, det innebär ett rättfärdigt liv, ty han är rättfärdig, säger Johannes. Därför bör vi också inse att var och en som lever rättfärdigt är född av honom. Beviset för att man är kristen, det är inte att man har den rätta läran eller kan formulera de rätta trossatserna. Beviset för att man är kristen, det är ett rättfärdigt liv, måndag till och med söndag. Ett liv i orättfärdighet, det är otänkbart för den som tror att Kristus har kommit och att Kristus skall komma. Han kom första gången för att försona min synd. Hur skulle jag då ännu kunna vilja leva kvar i den? Han ska komma igen i stor makt och härlighet för att jag ska förvandlas till hans likhet. Hur skulle jag då kunna låna mig åt synden i väntan på den dagen? Både Jesu första andra tillkommelse innebär en uppfordran till helighet. Gnostikerna på Johannes tid, de kanske hävdade att deras så kallade kunskap, de hade ju uppnått en högre form av kunskap, hävdade de, och det var deras på nytt födelse. Eller beviset kanske på att de hade blivit födda på nytt. Men Johannes visar att det är ett rättfärdigt liv och inte kunskap som kännetecknar att vi är födda av Gud. Och om vi är födda av Gud så innebär det ju att vi är Guds barn. Ja, har blivit delaktiga av gudomlig natur. Och inför den här sanningen är det alltså som Johannes låter en tacksamhetens glädjerop bryta fram. Tänk vilken kärlek Gud har bevisat oss. Där i att vi får kallas hans barn, vilket vi också är. Det är ingenting som vi bara tror och hoppas på, utan det förhåller sig verkligen så. Mina vänner, barnaskapet är möjligen evangeliets största kärleksgåva. Vi är inte Guds barn av naturlig födsel. Det handlar om en övernaturlig födsel och det handlar om ett adoptivt barnaskap. Enligt romersk lag så var det fullt möjligt för den som var barnlös att adoptera en son och göra honom till sin son och till sin arvinge. Det var en juridisk transaktion och så var det hela klart. Men det innebar att de gamla banden klipptes för den adopterade. Och sonen blev given en ny far, ett nytt namn, ett nytt hem, en helt ny framtid och ett arv. Av gudomlig natur, av gudomlig liv. Halleluja. Det är i sig själv underbart. Men genom adoptionen så förklaras vi vara Guds söner och döttrar. Och James Packer menar att det faktiskt är en välsignelse som är en grad vassare än till och med rättfärdiggörelsen. För i adoptionen är det vår nya ställning som betonas. Vi har blivit rättmätiga medlemmar av Guds familj. Vi har blivit givna samma ställning, kan du tänka dig? Samma ställning som Jesus Kristus själv har inför Gud. Genom adoptionen har också Gud iklätt sig faderligt ansvar för oss och påtagit sig faderskapets förpliktelser för oss som hans barn. Packer menar att rättfärdiggörelsen, där möter Gud våra behov som skuldtyngda syndare. Vi blir förlåtna, vi blir förklarade rena, ja till och med rättfärdiga. Det handlar om rättssalens process. Men i adoptionen handlar Gud med oss som en fader, medan han i rättfärdiggörelsen handlar med oss som en domare som förklarar oss fria. Så handlar han i adoptionen med oss som en fader som tar in oss i sin familj. Det handlar inte om en rättssalsprocedur. Det är en familjeangelägenhet. I rättfärdiggörelsen förklarar Gud att det inte längre finns någon fördömelse över våra liv. Underbart. Men i adoptionen är det som man går ett stycke längre. I det att han också gör oss till sina egna familjemedlemmar. Till sina barn. Till sina arvtagare. Det handlar om närhet, om tillgivenhet, om generositet. Och det är en stor sak att ha allting rätt ställt med Gud, den helige domaren. Men är det inte en ännu större sak att vara älskad av Gud som fader? Att vara föremål för hans faderliga omsorg? När ett par föräldrar som kanske inte själva kan få barn beslutar sig för att adoptera, försöka adoptera ett barn, så är det ju till sin natur en helt frivillig handling. De beslutar sig för detta och de gör det av fri vilja. Det är ingenting de är tvungna att göra. Och det är mycket arbete och förberedelse och också pengar som står på spel. Men på samma sätt adopterar oss Gud. Han gör det helt frivilligt därför att han så har valt att göra. Han har beslutat det själv. Han var inte tvungen att göra det. Av fri vilja så adopterade Gud dig och mig in i sin familj. Och när väl det är gjort, när adoptivföräldrarna har fått sitt barn som egentligen inte är fött av dem, så är det liksom de från första stund nu går in för att på alla möjliga sätt försöka överbevisa detta barn om att vi älskar dig väl, verkligen. Du är välkommen till vårt hem. Du är välkommen in i vår familj. Och de försöker med sina kärlekshandlingar övertyga barnet om att du är älskad. För att om möjligt på detta sätt väcka barnets kärleksreaktion tillbaka till dem. Så är det också med Gud. Genom att mer och mer visa för oss och låta oss förstå hans kärlek till oss, så vill han föröka vår respons, vår kärleksrespons till honom. Och mina vänner, adoptionen är en välsignelse som består. Vi är inte adopterade på prov. Vi är adopterade för att stå kvar i en adopterad ställning, för att förbli Guds söner och döttrar. Gud är ingen dålig förälder som så att säga avbryter adoptionen om man inte skulle vara nöjd med oss riktigt. Han står kvar vid sitt löfte och han har börjat ett verk inom oss som man ska fullborda in till Jesu Kristi dag. Med det målet i sikte så arbetar Gud med oss ständigt. Låt oss komma ihåg vårt stora privilegium. Vi får kallas Guds barn, säger Johannes. Vilket vi också är. Vilken gåva detta är. Men också vilken uppfordrande ställning det ger oss. Att få kallas Guds barn. Kyrkofadern Tertullianus. Han rådde kristna föräldrar att ge sina barn bibliska namn. För han menade, sen kan ni undervisa de här era barn om de bibliska gestalterna som bar de här namnen en gång. Peka på Daniel, peka på hans tro och målmedvetenhet. Tala om Rut och hennes målmedvetenhet och trofasthet. Så kommer barnen att känna en uppfordran att vilja leva upp till de namn som de bär. Kanske var en fin pedagogik i det. Åtminstone tror jag det ligger en biblisk pedagogik i detta. Tänk att vi får vara Guds barn. Att vi är kallade att vara Guds barn. Att vi tillhör hans familj. Att över oss står det Guds barn. Guds barn. Är jag ett Guds barn? Hur kan jag visa det? Hur kan jag visa mig värdig? Ja, det kan jag aldrig göra egentligen. Men hur kan jag visa min tacksamhet över att få kallas Guds barn? Det är inte bara någonting vi kallas, säger Johannes snabbt här. Det är någonting vi är. Vi är Guds barn. Som människor är vi till vår natur en del av Guds skapelse. Och alla är vi Guds barn i det avseendet att vi är skapade av Gud. Men endast genom Guds nåd har vi blivit Guds barn och har honom till far. Alla människor har inte Gud till far, tyvärr. Det krävs ett på nytt födelsens under. Men om det nu förhåller sig på detta underbara sätt, att vi är Guds barn och går omkring mitt i en värld där det finns massor av människor, men vi är Guds barn och vi uppmärksammas inte över att vi har denna höga rang. Det tycks vara som om världen inte ens visste om det, säger Johannes. Världen känner oss inte. Varför då? Jo, orsaken är, säger han, därför att den aldrig har lärt känna honom. Det betyder inte att vi som kristna skulle inte kunna ha många goda vänner som säger att de känner oss väl. Jag hoppas att det är så med många av oss, att vi har det så. Men hur väl en vän till dig som inte delar din tro känner dig som person, så kan hon eller han aldrig känna igen din andliga identitet i Kristus, därför att de helt enkelt inte känner Kristus, han som har givit oss vår andliga identitet. Makar där bara en är troende kan ha väldigt mycket gemensamt, men det finns ett område där de är främlingar trots att de är gifta med varandra. Guds barn och världen är till sitt väsen så olika varandra att det ytterst sett handlar om främlingskap. Ni har ju dött, säger Paulus, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus i Gud. Visst tror jag att någonting av den nya människans skönhet är uppenbar också för dem som ännu är främlingar för Guds nåd. Jag hörde om en mötesbesökare. Jag hörde henne själv säga det. Hon hade besökt en gudstjänst här i Saronkyrkan. Och hon sa så här. Det var första gången hon var här. Vad jag blev förvånad över, sa hon, det var att det fanns så många vackra människor i kyrkan. Och då menar hon absolut inte, för det klargjorde hon, i bemärkelsen snygga kläder eller finputsade frisyrer och make-up och sånt. Hon menar inte alls den yttre bemärkelsen, utan hon såg att här fanns människor som till sitt väsen var vackra, som hade en utstrålning. Och det är väl så att vi inte själva är medvetna om det här, men det handlar om den skönhet som endast Jesus kan skänka åt människans inre och som på något sätt förnims i hennes väsen där hon går fram i sin vardag, eller framförallt när vi tillsammans är inför Herrens ansikte och återspeglar hans härlighet. Du äger någonting mycket vackert om du är Guds barn. Var tacksam för det. Var rädd om det. Jag vet inte om du läste i veckomagasinet Petrus för någon månad sedan. En intervju var återgiven. En intervju gjord av kriminologen Leif Persson, professor på polishögskolan. Men av någon anledning hade han av en tidning fått i uppdrag att intervjua en ung frälsningssoldat. Och han är ju van att hantera det mesta. Men här stod till och med Leif Persson plötsligt inför någonting som han inte kunde förklara. Han säger, var kom det där ljusa över hennes ögon och panna ifrån? Hade det med hennes frälsning att göra kanske? Frågade han sig själv. Och visst hade det. Han såg någonting vackert som man inte kunde förklara hos denna unga frälsningssoldat. Om de visste vem Jesus var däremot, skulle de känna igen hans blick hos dem som kallas Guds barn. Det finns någonting fridsamt i blicken. Det finns någonting rent i blicken. Det finns en trygghet i blicken. Det finns en glädje i blicken. Och jag har sett den inte minst bland församlingens äldre medlemmar. Efter ett långt liv i vandring tillsammans med honom som är den rene och skönheten själv, det är klart att det smittar av sig. Det är klart att det syns. Får jag nämna din mor, Ingrid Krok, Asta Gustafsson. När hon låg på sitt yttersta borta på Strömmensbergs, vad heter det, ja, och hade fått en hjärnblödning, inte kunde tala, hennes hår helt vitt, hade svårt att se och mycket annat som man såg. Ålderdomen hade satt sina spår i henne. Men jag vet, när jag var där, hon var över 90 år, och jag sjöng en sång, och plötsligt så lyser hela hennes rynkade ansikte upp, och där hon ligger i sin bädd så kunde jag inte annat än konstatera vad vacker Asta Gustafsson var. En Guds dotter, snart redo att ta steget över i Guds värld. Och hon höll faktiskt på att bli lik honom mer och mer, som hon trodde på, fastän hennes kropp mer och mer överläts åt det förgängliga. Vad vackert det var. Men, säger Johannes, den här världen känner inte igen honom, därför känner den inte igen er. Och den här världen har också visat ett öppet förakt, en fientlighet emot Jesus. Och där de har gjort det, där kommer de också att göra det mot dem som är uppkallade efter hans namn. Vi fick ett brev här i veckan från vår inhemske missionär Josef i Algeriet. Det är ett nödrop, för de kristna är hårt trängda i detta land där fundamentalistiska muslimer gör sig allt mera gällande. Och till och med i moskéerna finns dödslistor där även kristnas namn finns med. Många vågar inte längre komma till de kristna gudstjänsterna. Jesus sa: om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. Tjänaren är inte för mer än sin mästare. Har de förföljt mig, så ska de också förfölja er. Förvåna dig inte. Johannes går vidare i vers 2. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbarat vad vi kommer att bli. Vår ställning just nu, Guds barn, men det är bara början. Vår framtida ställning är långt underbarare. Vi vet inte riktigt, säger Johannes, till och med aposteln, den åldriga aposteln som hade vandrat med Jesus, som hade hört så mycket, som hade sån smörjelse över sitt liv. Han kryper ödmjukt fram och säger, ändå med en viss förtjusning och spänning: vi vet inte riktigt vad det innebär, vad vi ska bli. Han erkänner sin begränsning. Vad som ännu är fördolt, det tillhör Herren Gud. Men vad som är uppenbart, det gäller för oss. Om Gud skulle försöka kommunicera den himmelska världens hemligheter till oss, skulle vi förmodligen ändå inte riktigt förstå. Allt kan inte kommuniceras till begränsade människor som dig och mig. Paulus säger om sina syner och uppenbarelser då han blev uppryckt till den tredje himlen, att han fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Exakt i vilket tillstånd eller på vilket sätt vi kommer att existera i himlen, det vet vi inte. Men det finns någonting som vi vet, och som faktiskt är det mest underbara av allt. Ja, säger Johannes, detta vet vi däremot, att när han uppenbarar sig, vi kommer att bli honom lika. Ty då får vi se honom sådan han är. Detta är barnaskapets stora hopp. Vi ska se honom när han kommer, och vi ska då förvandlas till att bli honom lika. Jesus bad, och lärjungarna hörde det: Fader, jag vill att det som du har gett mig, de ska också vara med mig där jag är, för att de ska få se min härlighet. Vi ska få se Guds härlighet. Inte bara det. När vi ser Guds härlighet, ska vi förvandlas att bli en del av Guds härlighet. Hur kan detta vara möjligt? Jag läste om några infödda kristna som på ett missionsfält höll på att översätta första Johannes brev till sitt språk. Och så kom de just till det här påståendet: vi ska bli lika honom. Men då la skrivaren ned sin penna och så utropade han: nej, det är för mycket. Låt oss skriva: vi ska få kyssa hans fötter. Det tyckte han var mer på sin plats. Ja, det kan verkligen tyckas vara för mycket. Vi ska bli lik honom. Men tydligen är det inte för mycket för den kärlek med vilken han har älskat oss. Det är inte för mycket för Guds kärlek. Så långt går den att den av syndiga människor har plockat upp oss ur rännstenen och satt oss med honom på tronen och gjort oss lika Jesus Kristus, Guds lamm. Det yttersta målet för vår tillbedjan, det är att vi ska få skåda Gud. Saliga är de renhjärtade, säger Jesus, ty de ska få se Gud. Inte för att stilla intellektets nyfikenhet, liksom för att se hur Gud ser ut, utan för att de ska nå det sista steget på sin helgelse, att bli lik Gud. Det ligger en paradox i det här förstås. Vi kan inte bli lika Gud om vi inte får se honom. Samtidigt så kan vi inte få se honom om vi inte är renhjärtade. För att vi ska se Gud behöver vi den renhet som bara Gud kan ge. För utan helgelse kan ingen se Gud. Vi människor som en gång skapades till Guds avbild, men blev så som spillror av denna avbild när synden kom ner och smutsade ner våra liv. Vi blev vrångbilder istället för avbilder. Genom Jesus Kristus har Guds avbild återupprättats i den som tror på honom. Är en rekonstruktion på gång. Det står om den nya människan i Kristus att hon har skapats efter Guds avbild med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Hon blir en bild av sin skapare, säger Paulus. Den Gud har utvalt att bli restaurerade Guds avbilder, dem arbetar han också på tills detta underbara mål är uppnått, lika Jesus. Till dem som han i förväg har utvalt, dem har han också bestämt till att formas efter hans sons avbild. Vi ska bli lika Jesus, som är lik Gud, som är den evige Gudens sanna återbild och återglans. Kan någonting större sägas om en människa än att hon ska bli lik Gud? Vi ska förvandlas den dag Kristus kommer tillbaka. Ty då ska vi få se honom sådan han är. Detta förgängliga ska iklädas oförgänglighet. Detta ringa ska iklädas härlighet. Detta svaga, mänskligt svaga, ska iklädas gudomlig kraft. Säger det inte halleluja i din själ? Är inte detta det största mysterier som finns? Och Johannes påminner oss om detta, inte för att stilla någon slags teologisk nyfikenhet, utan för att stimulera våra liv till renhet. Han säger: var och en som har detta hopp, det vill säga hoppet att Jesus ska komma tillbaka, hoppet att få se honom, vad åstadkommer det? Vad bör det föda i våra liv? En längtan efter renhet. Ja, det står till sist: han rene sig själv, liksom han är ren. Den som vet att den helige guden väntar vid vägens slut, ägnar hela sitt liv, hela vägsträckan åt att förbereda sig för mötet med honom. Den kristne som fäster sitt hopp till Kristi tillkommelse kommer att vilja leva rent, kommer inte att vilja låna sitt liv åt synden, eftersom Jesus är ren och eftersom han har gjort mig ren. Det är egentligen väldigt logiskt. Eftersom den rene snart ska komma tillbaka, så måste det ju vara min största angelägenhet att gå reningens väg, honom till mötes. Låt oss därför rena oss från allt som befläckar kropp och ande. Och i Guds fruktan och fram till helighet, säger Paulus, andra Korinthierbrevet 7. Var och en som har detta hopp, han renar sig. Ingen undantagen. Var och en som har detta hopp, han renar sig. Så min fråga till sist. Är du Guds barn? Är du Guds barn? Sjunger du den tonen inom dig? Jag är Guds barn. Gud är min far. Innebär denna vetskap inte bara glädje och tacksamhet, utan också en uppfordran till rening, till helgelse? Frälsningsarmén kallar ofta sina gudstjänster helgelsemöten. Jag önskar att det här är både ett väckelsemöte och ett helgelsemöte. Du kan inte vara på båda sidorna samtidigt. Du är antingen född av Gud eller inte. Du är antingen adopterad in i hans familj eller inte. Den saken avgör du själv om du vill ha visshet om barnaskapets verklighet. Men min vän, har du en längtan efter rening? Det står om överste prästerna i Gamla testamentet att innan de gick in i det allra heligaste renade de sig. Det är samma ord i grekiskan. Vi ska möta honom som är den helige och evigt rene. Och när vi ser honom, längtar du efter att se Jesus? Tänker du på det någon gång? Jag kan tänka så här, är det sant att det, om du tänker så här, någon som har dött för mig, den personen skulle man ju gärna vilja se, som har gett sitt liv för mig. Jag vill se Jesus, han som har dött. Då måste du rena dig. Då måste du börja denna process idag. Att vilja vara ren lika som han är ren. Du är välkommen till vår bönebänk med ditt liv. Hur det än ser ut just nu, så är vi samlade här för att vara inför den evigt rene. Och han är här genom den helige ande för att väcka detta nya liv hos dig som ännu inte är ett Guds barn. Tänk att den här söndagen, den 16 januari 1994, så kan du få bli ett Guds barn. Just idag, den största händelsen i ditt liv. Och där du saknar glädjen över barnaskapets verklighet, vill du inte ha den tillbaka. Den helige ande är här för att fylla dig med en sådan salighet att du går sjungande härifrån. Jag är Guds barn, du är min far. Och salighetens gåta. Och fröjd vill hjärtat gråta. Amen.